Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. Ups.
Hej och välkomna till ännu ett efterlängtat avsnitt av Game of Stocks. Det är avsnitt 51. Vi spelar in den 2 juni.
Vilken jävla hybris med efterlängtat. Och det här är ju Västakus.
Det var efterlängtat för min del. Jag vill komma och spela in.
Okej.
Men det är jag, Danne. Eller värdeinvesteraren.
Yes. Och som sagt, jag sa ju det. Dogge är Västakus.
Som sagt, vi spelar in 2 juni. Och vi har ett fullpackat avsnitt. Vi ska prata massa nyheter i bolag. Men innan det, vi är sponsrade av Börsdata.
Yes, den här underbara tjänst som hjälper oss att spara tid, tjäna pengar och faktiskt typ förlora sömn. Det kan fan hända att jag sitter uppe till 1-12 på nätterna och bara kör Börsdata. Det är bättre än vissa tv-spel.
Ja, men då har... Ja, bättre än vissa tv-spel, det vet jag inte. Men... Ja, det är ändå, vi brukar bara hylla Börsdata, men då finns det kanske något negativt med det ändå.
Ja, att jag förlorar sömn. Mm. Men det är ungefär som Netflix sa, deras enda konkurrent är sömnen.
Mm.
För folk kan inte göra mer än att de måste faktiskt sova.
Ja. Okay.
Vilket är, tycker jag, ett jäkla citat att säga av ett tv-bolag.
Ja, faktiskt.
Mediebolag. Men ja, tack Börsdata för en underbar tjänst. Alla ni som inte ens har testat. Det finns gratis versioner. Gå in och testa de nyckeltalen. Efter det kommer ni bara få mer smak och ni kommer väl bara öka upp och sen kommer ni upptäcka den underbara värld som Börsdata
är. Ja, för det är fantastiskt. Det är gratis. Man går in där men sen trycker man på analysera eller någonting och så står det bara för premium. Mm. Och så blir man frustrerad. Men det är bara att köpa för att det är värt varenda krona.
Och när du köper blir det en helt ny värld.
Ska vi köra Disney igen?
Yes.
Ja. Men det var en vacker stämma. Då, ja, innan vi går in på nyheter tänkte jag.
Mm-hmm. Ska du bara känna något?
Nej, precis. Ska komma ut av garderoben.
Det bör du inte. Nej. Det visste alla.
Ja. Det är inget fel med det. Men, nej, vi skulle snacka om, tänkte jag, rådande börsläget bara. Jag har lite tankar kring det. Hur har börsen behandlat dig bara allmänt? Hur tycker du det är?
Just nu är det ju, alltså... Jag känner mig helt lugn. Jag har känt mig lugn sen liksom själva dippen började också. Från början till slut så har väl jag känt typ så om vi kommer komma igenom det här. Att vi skulle komma igenom på det här sättet, det har ju inte jag trott. Att vi ska stå på de här nivåerna när vi fortfarande har den ekonomiska problematiken framför oss. Och vi vet inte hur stor impact det kommer ha. Nej, det tror jag inte. Absolut. Våra breda index som S&P, som... OMX Sverige och de är ju ner fortfarande för året.
Då har ju OMX på kanske minus 5-6% nu i skrivande stund eller i pratande stund.
Ja.
Och då har väl S&P på någon liknande. Nasdaq är ju högre.
Ja, och det är där problematiken jag tycker är. Absolut att Nasdaq kan vara högre för att de har väldigt många bolag som tjänar på
digitalisering
som fort skrider och går framåt. Men det är fortfarande så här, vi har extremt många mer personer utan jobb. Vi kommer antagligen ha en stor del av många bolag kommer gå i konkurs. Det är fortfarande så här, konsumenten och hur mycket pengar man kan handla.
Ja, om man kollar våra
försvinner.
Ja, precis. Om vi kollar arbetslöshetssiffrorna. Precis, men börsen säger ju bortom dem.
Ja.
Men det är det jag menar, det är det som är problemet. För att tro att arbetslöshetssiffrorna, det är en sak att tro att alla kommer få tillbaka sina jobb. Men jag tror garanterat att den siffran inte kommer vara lika hög som innan corona. Utan du kommer ju jobba från en högre bas framåt nu. Alltså du kommer ha högre arbetslöshetssiffror även om det kommer sjunka. Det kommer inte vara de här höga siffrorna vi ser just nu. Men det kommer fortfarande inte vara alla som får tillbaka sina jobb. Och att då att börsen står högre för att de här bolagen tjänar mer pengar på en corona marknad, alltså en stay-at-home economy, om man ska dra det kort liksom.
Ja, eller work-at-home economy också.
Precis, work-at-home, ja men stay-at-home då,
innefattar work-at-home. Ja, men liksom både privatliv och
både och
jobb liksom.
Precis, och Det för mig är väldigt konstigt, för att jag menar, visst, du köper mer, handlar mer på nätet, så då kanske typ en fysisk retailer ska gå ner och en digital retailer upp. Men oavsett om ekonomin generellt bara blir sämre för att arbetslösheten är högre nu än innan pre-corona, garanterat kommer den vara det, då ska ju ändå aktierna stå lägre ner, för att det i slutändan handlar om konsumenter och konsumtion. Och konsumerar du mindre, så är förklart att resultaten för de här bolagen kommer bli sämre över tid. Så jag tycker det är jättekonstigt, och för mig, börsen har ju haft en V-shaped recovery. Och realekonomin, det betyder att de tror att...
Det ser ut som ett L just nu.
Precis, och det här betyder ju inte att börsen inte fattar det. Det betyder bara att börsen inte tror på att det är så det kommer vara. Börsen prognostiserar en V-shaped recovery i realekonomin. Och det är där jag ställer mig lite frågeställning. Alltså, jag tycker det är konstigt att anta det och att handla upp börsen på den här nivån. För att i princip det enda scenariot där du gör en bra affär om du köper på de här nivåerna, det är om det blir en V-shaped recovery i realekonomin. Men du har massa andra scenarion som kan spela ut. Du kan ha ett L-shaped, U-shaped, alltså W. Det kan gå sakta neråt. Det kan liksom bara plana ut platt. Det är ingenting som säger att det studsar tillbaka till de gamla arbetslöshetssiffrorna och att ekonomin egentligen studsar tillbaka som det var innan corona. Och det är bara ett utfall av alla, och börsen har redan tagit ut det. Så jag tycker risk-reward här, jag vet att jag inte säger någonting unikt, men jag menar Druckenmiller.
Vi kommer ju aldrig säga någonting unikt.
Nej, precis. Och det är bara vem man väljer att lyssna på av alla smarta människor. Och jag tycker väl som Druckenmiller och många att alltså, risk-rewarden här är kass. Och därför agerar jag ut efter det. Och eftersom jag inte tror att man kan tajma, det har jag pratat om hela tiden, utan det säger you cannot predict, you can only prepare. Och hur preparerar man då? Hur förbereder man sig för en marknad där man tror att det inte blir riktigt så bra som börsen tror att det blir? Men man är inte 100% säker på det. Så jag känner ändå att mina bolag jag har i väskan är ganska konservativt värderade sett i kassaflöden. Jag har inte köpt några hypade bolag som värderas liksom till...
No hype?
Nej, men jag menar, det är både du och jag har ju rätt konservativt värderade bolag. Vi är bolag som är lågt värderade sett i kassaflöden och vinster för det mesta.
Ja, och då känns det jag har några som sticker ut där egentligen med Alphabet, Microsoft och Visa Mastercard. Alla har ju, Visa Mastercard har ju höga värderingar till P-talet sett. Men de är också marginaler som får de flesta att skämmas.
Ja, och de kan ju ändå anses vara fair valued, inte overvalued på ett sätt. Du sitter inte med de sjukaste innehaven och du har
Zoom.
Nej, jag menar, det är inte sådana bolag. Men det jag har gjort i alla fall är att jag känner att många av mina bolag, bettingbolagen och så vidare, jag har köpt in mig Intrum till exempel av Vardit. Många av de bolagen är lågt värderade idag. Och att då sälja av dem för att jag tror att det kan bli en korrektion igen på marknaden, eller liksom att vi får ett andra ben ner, då sitter man där sen om man säljer bort sig. Så det vill jag inte heller göra. Men det jag har gjort är i princip att jag har tagit in 20% kassa igen nu.
Så du gjorde en liten headshave?
Ja, jag gjorde en liten headshave. Och vi pratade om det förut innan corona också, när jag kände samma sak. Och du också. Och både du och jag tog in en del kassa. När vi kände att nu börjar börsen liksom bara ignorera dåliga nyheter. Och på prat om att ignorera dåliga nyheter, vi har liksom massa saker som kan slå ut fel, och det är inte saker som är svåra att förutspå. Vi pratar om en andra våg av corona. Det vet alla att det kan ske. Amerikanskt val. Biden ser ut att trenda över Trump nu. Det tror jag inte för fem öre på, för Biden kan inte ens sätta på sig strumporna på den. Han vet inte ens vad han heter. Men ändå, det säger ändå att eftersom den breda marknaden, om man kollar bettingsajter sådär, tror på sätter Biden som favorit just nu. Börsen struntar totalt i risken att Trump inte vinner valet. Det är ändå en risk, även om jag säger att den är liten. Du har upplopp USA efter den här George Floyd-incidenten. Och visst, upplopp, man kanske inte tycker det borde påverka börsen, men det är ändå oroligheter. Jag menar, det kan ju liksom... Jag tror inte bara det är George Floyd-incidenten. Det här tror jag är frustration för människor som har suttit i lockdown, det är arbetslöshet. Jag tror att det här egentligen är ett symptom av det vi ser med ekonomin också faktiskt. Jag tror att många vill ha en anledning. Alltså nu pratar jag inte om de här peaceful protests.
Alla vill ju liksom utåtagerande saker när man känner att världen är emot sig.
Precis, och jag tror inte det är en slump. Jag tror att någon bara vill ha en anledning för att gå ut och slå sönder butiken. Nu pratar jag om de här rightsen, när man, de här klippen man ser.
Ja, men looting och rioting.
Ja, looting, rioting, och till och med det var någon som, jag såg något klipp på någon som misshandlade någon butiksägare som var en gammal dam och så vidare. Den typen av upplopp är, det där är bara frustration och någon som vill ha en anledning och utåtagerande, och det är ändå ett symptom på att det är inte så jäkla kul i alla delar av USA just nu.
Mm. Jag vill bara säga en sak med alla klipp jag har sett. Jag tror jag har sett vissa klipp, jag har sett tre olika versioner av och sett tre olika stories på dem. Så att många klippen som sprids nu i sociala media och allting sånt där, alltså köp inte det första ni ser. Ta först någon på något sätt konfirmera att det är liksom att det är sant eller det som är. För att det var, jag tror den som är mest känd är väl någon som det stod att han skyddade sin butik och sen blev lynchad, som man säger.
Ja, han med svärdet, är det den
ja,
du sitter på?
Ja, och sen såg man ett klipp efter att han attackerade en folkgrupp med machete.
Mm.
Och sen såg man ett annat klipp efter där att han skyddade sin butik med sin machete. Alltså det,
man vet inte alltid bakgrunden.
Man vet inte bakgrunden, och jag ser att många reagerar på det här. Jag ser många på Instagram, Twitter liksom gör liksom svarta bilder för liksom och Black Lives Matter och alltså allting sånt där. Jag står alltid vid dem, och det är min syn i mig själv att jag gör det hela tiden. Jag behöver inte lägga upp en bild för att jag är det, men ta verkligen alla de här bilderna, för att det kan vara folk som vill påverka dig också.
Nej, men det är ju en jättebra poäng att i dagens tidsålder så måste man granska och vara källkritisk, för att det är så mycket fake news där ute.
Yeah.
Och de sprider ju ibland flera år gamla klipp. Och
ja,
säger
man
att det
har en agenda.
Nu. Men med det sagt, oavsett vilken sida man tar eller vad man tror på och inte tror på, så kan vi ändå konstatera att det är ganska mycket kaos just nu.
Ja, det är ju oroligheter som är osäkerhet, gillar ingen människa.
Precis, och börsen minst. Precis, minst. Och det är för mig att de inte prisar in negativa nyheter som det här. För mig tyder det på en ohälsosam marknad, och just att vi har fått en ganska smal uppgång, alltså driven av techbolag. Jag vill se en bredare uppgång innan jag tror på uppgången på riktigt. Och med det sagt då, har vi då sett en rotation in i värdeaktier nu senaste tiden. Som sagt, våra väskor har gått rätt mycket bättre kanske. Min väska har definitivt tagit fart senare tiden, där man har roterat in kanske från de här dataspels, tillväxtbolagen, alla techbolag som har gått riktigt starkt initialt, och sen nu när marknaden kanske känner sig lite tryggare med att det är inte lika panikartat där ute, så vågar man rotera in i de här billigare namnen som kanske också har en negativ påverkan av corona, men man vågar handla upp dem lite. Och det har vi sett i Millicom och Intrum och Pandox och Scandic och många sådana straffade bolag som har studsat rätt rejält från botten.
Ja, men alltså det är väl rätt såklart. Alltså vi människan liksom, så här, vi är rätt snabba och kanske se vad som kommer tjäna på någonting, och då sprang man in i de aktierna. Absolut ingen initiala nedgången, allting gick ner för att det var liksom bara risk off, och sen bara tar man det som man tjänar mer på att man sitter hemma. First level thinking.
Det sjuka är att den funkade ju dock.
Men om alla andra gör det så funkar det ju såklart. Det är liksom, that's simple. Liksom,
jo.
Ja, men marknaden är ju i korta perspektivet av voting machine, som man brukar säga.
Ja.
Och där visar det ju uppenbart vad det är för voting machine, men nu kanske om man börjar få lite perspektiv om det och så bara känna typ så här, Intrum och Millicom nu börjar uppvärderas för att deras kassaflöden kommer inte påverkas till den här graden som man har.
Nej, de förtjänar inte gå ner 50% kanske.
Nej. Och det är det som jag tror kommer folk märka nu. Att typ här finns det värde, här finns det kassaflöden, Intrum betalade ut, Millicom drog tillbaka sin utdelning och liksom återköp, men det är fortfarande, de sitter på väldigt mycket kassaflöden som inte kommer försvinna i närheten.
Ja, precis, och det tycker jag är intressant att se, och det har ju varit bra för, och det är därför jag också tar hem lite vinst nu, för de bolagen har värderats upp en del, och då känner jag att då tar jag hem lite vinst och bygger lite kassa. Så jag har i alla fall då cirka 20% kassa. Hur agerar du själv då?
Ja, jag hade ju mer kassa för att jag sålde min lägenhet. Eller så jag sålde portföljen för att köpa lägenhet.
Precis, men nu, du har ju satt den lite i bruk nu. Hur ser det ut nu?
Nej, men jag har ju köpt Visa och Mastercard. Och tog väl efter det också in Wirecard. Men jag är fortfarande runt tror det är runt 25% kassan just nu.
Ja, men då behöver inte du göra så mycket aktivt för att bygga kassa om man säger så. Du har
nej,
det.
Alltså alla nya pengar jag tar lägger i sparkonto. Mm. Och i princip sitter jag nu och försöker värdera saker. Wirecode närmast för att hitta någonting och sen får se vad man hittar med. Liksom.
Mm, du skyndar dig innan den studsar upp i den här
ja.
Värdestudsen. Men det har ju ändå gått, man mår ju rätt mycket bättre nu i alla fall. Det var lite jobbigt där ett tag. Man var nere ganska många procent. Men nu, jag tror jag ligger på 10% plus i år. Mm. Ganska mycket bättre än index och det känns bra.
Mm. Alltså, innan idag låg jag 5% plus. Med tanke på Intrum och Millicom har gått upp idag så måste vi ligga på 6 kanske.
Mm. Som sagt, du gick ner mindre i raset och jag brukar gå upp mer när det går upp. Så att jag har ju lite mer volatilitet åt båda sidor.
Mm-hmm. Det har du verkligen.
Men som sagt, det är tur att börsen går upp oftare än vad den går ner. Så att
alltså du känner på det längre.
Jag känner att du känner på det längre. Jag tar den trade-off.
Okay.
Så länge det inte permanent loss of capital. Nej, så kan det bli kanske.
Vilket år hade du minus här senast?
Ja, jag har haft minusår.
Jag har inte haft minusår på 5 år. Så det är
Ja, det är kalenderår tycker du är viktigt att titta på.
Nej, bara man måste dela in livet på något sätt.
Ja, nej, men det är, jag tar absolut mer risk.
Ja, så är det.
Ja. Men ska vi gå in på nyheter? Vi har ju några gemensamma bolag nu.
Yes. Vi börjar våra portföljer konvergera. Vi har umgått så mycket.
Precis, vi blir som ett så här gift par när man bara säger vi gillar.
Mm.
Inget jag längre.
Nej, exakt. Ingen personlighet längre.
Vad gillar vi för bolag? Men vi har ju ett av våra bolag i Intrum.
Ja.
Vad har vi att säga?
Alltså det är för det första liksom i dagens rörelse 13%, 13,37 var det till och med.
Ja just det,
fick lov att lägga ut det.
Elit. Ja, det måste ha varit en short squeeze för det kommer inte ut någon information egentligen. Och det enda som har varit ute är ju insiderhandel.
Ja.
Alltså insynsköp egentligen.
Ja, det är ju alltså insynsköpen i maj har ju varit liksom medlem i koncernledningen, vd, 2 medlemmar i koncernledningen, CRO och CTO, Lars Johan Brodin, och sen kom
och CRO är risk officer.
Ja.
Och det är väl den tycker jag var nästan intressantast, för det första var hans position rätt stor och för andra så är riskchef, det är ju där. Det är egentligen det.
Han som vet hur när det skiter sig.
Ja, och det är egentligen det som är den stora frågan i Intrum. Men det är liksom risken i balansräkningen och hela den biten. Och om han känner sig trygg med att köpa så tycker jag att det är rätt bullish.
Ja, och det är väl det som har liksom gjort signalvärdet här. Då. Och det är väl det som är intressant. Men sen är det också så här, med tanke på hur kortad Intrum är så... Alltså många har ju sagt så här, ja men när ska Intrum vända in, ska Intrum vända? Ja men när man är så här kortad, så här långt nedtryckt i värderingen, så är det ju såna här dagar det sker.
Ja, det är, missar man några få bra dagar,
nej.
Då missar du uppgången. Ja, men, och det är därför,
så här är the case.
Precis.
Det är en badboll.
Precis, du måste ligga, och det har jag upplevt i Gravity bara de senaste
veckorna. Sen bara 21%.
Jag menar det, Gravity gick upp 21% och jag låg kvar hela tiden. Det var skittråkigt jättelänge och man tappar tålamod. Många klarar inte av det och slänger ut det för att de kanske inte är tillräckligt pålästa eller så har de bara inte tålamodet för det. Mm. Och visst, Intrum gick rätt fort nu ändå. Jag har ju upp 60% bara på någon månad liksom, men
ja, jag tar lite commission på den.
Nej, jag har inte. Du har ju bara haft fel, inte du? Det är du som skulle lyssna på mig när man går in.
Alltså,
du gick in så tidigt, vet du. Jag visste att den skulle ner hit. Det såg jag i min cup and handle krokodilformation.
Ja, den är hokus pokus det jag grejerna.
Ja. Nej, men vad fan. Även en bajskorv var ett värde någon gång. Och den här bajskorven tyckte jag var värd mer än 120. Jag hade ju rätt.
Åh, oh, gud. Fan, ska kasta ut det från min lägenhet.
Vår gemensamma kompis då, han har skrivit i Muddy Waters här.
Ja, han är med sådana kompisar behöver man inga fiender om man säger så.
Nej.
Så säger att de sitter och skickar rapporter till Citron och Muddy Waters som så här, det här bolaget ska ni korta.
Ja, man bara, fan dude, jag äger det här. Jävligt. Men han, får se, han har ju haft fel. Han tycker det är värt noll.
Han tycker hela världen är värt noll. Så.
Ja, det är sant. Han tycker det mesta är värt noll. Mm. Som han inte förstår sig på. Ja, nej men... jag är supernöjd. Dock ska tilläggas att jag tycker inte det här är ett bra bolag, kvalitetsbolag i grunden. Jag tycker det är svårt att säga, vi har gått igenom det. Men jag tycker ändå att 180-190 känns, alltså, och alla insynsköp nu, jag tycker ändå det är intressant. Så jag kommer väl det är en multipel expansion för mig i slutändan. Så ja, går det här upp till 250-300 spänn, då börjar jag lätta av. Jag har redan börjat sälja av lite. Jag sålde av lite Intrum nu för att ta in kassa till exempel. Mm. Så jag sålde av kanske 25% av positionen. Men jättekul i alla fall.
Jo, men alltså jag är på samma sida. Jag ser uppvärdering av kassaflödena som de har. Inte att det kommer vara världens resa framåt. För att de har ju liksom, om de ska ju komma upp med nya finansiella nyckeltal i och med att corona har kastat om det helt liksom för dem. Mm. Men jag tror fortfarande liksom kassaflödena i deras portföljer, inga problem så. Och ifall de uppnår min riktkurs som jag har just nu på det kassaflödet de har idag, ja, då kommer väl antagligen sälja av och sen sitta och vänta på vad man får mer för information, vad man siktar på och planer framåt. Mm. För att jäkligt svårt i det här bolaget egentligen att sitta och räkna ut någonting baserat på en marknad och så vidare och så vidare.
Nej, det här, det är därför jag inte gillar inte dem heller, för att det är så svårt att räkna på. Och göra egna vinstprognoser, alltså på det i huset som
är. Ja, alltså det är nästan till inte ett rörelsedrivande bolag. Det är ett tillgångsbolag i princip som en bank och så vidare är. Och då handlar det ju i princip hur mycket risk de kan ta. Än att det handlar om att man kan sälja x antal produkter, vi har en sån här stor TAM och sådana saker.
Ja, men det är svårt, det är för kreativitet.
Det är en helt annan analysmodell man måste jobba med för att få någon hum om bolaget.
Ja, men det är svårt att räkna på helt enkelt, tycker jag.
Så är det.
Så att ja, nej, jag kommer nog tacka för mig om den fortsätter. Mm. Ett annat bolag var gemensamt är Avoidit. Om jag sa rätt nu den här gången.
Avoidit? Jävla göteborgare som ska rätta. Ja, men Avoidit har ju kommit med den efterlängtade saken som man har väntat på här säkert ett år nu.
Ja, jag väntar på att Embracer ska göra samma sak. Ja. Och det, när du...
Kanske ska komma till vad det är först.
Ja, gå och konvertera från K3 till IFRS.
Exakt. Och lov, äntligen så kommer alla som skickar ett meddelande och säger att Award IT är ett dyrt bolag få se att det är inte dyrt ifall du värderar efter riktiga redovisningsregler som alla andra har.
Ja, och det var det jag skulle säga om Embracer, för när du gjorde DCF eller när du räknade på det som om att de skulle gå över till IFRS, det avsnittet, det analysavsnittet, så pratade vi om IFRS och då sa du att du inte visste om de har pratat om det, men jag kollade senaste
jag fick faktiskt röstning på det avsnittet.
Ja,
att de har gjort det.
Ja, de har gjort det, och senaste webcasten då pratade CFO om att så här, vi tittar på det och det är ju bara jäkligt komplext. Och en eloge till Avoidit för att det är nog mer komplext i Embracers fall på grund av alla spel.
På grund av hur många bolag du har och från så många olika delar av världen de är, ja.
Ja, så att det är mer komplext. Men en eloge ändå att Avoidit nu har gjort det och Embracer kommer göra det och då kommer samma resa ske att det inte ser lika dyrt ut för alla ser att Embracer är så dyrt. Men ja, absolut, kör på.
Kör på, tack.
Om nyheten.
Bara lämnar över det där. Ja, ja. Men typ viktigaste informationen om man bara ser vad effekterna är av det här. Alltså, 2019 då ökar EBIT från 11,8 miljoner till 32,9 miljoner.
Mm.
I princip tripplas liksom.
Mm.
Och sen resultat efter skatt ökar från 3,3 miljoner till 24,5 miljoner.
Mm.
Alltså det är en rätt stor skillnad här i kassaflödet som de får in.
Ja.
Och det är ju det här man har pratat om, att det är det här för varför de inte är dyra.
Mm. Men ingen värde har skapats egentligen. Men nu, för de som inte kan räkna så kanske ni kan förstå nu.
Ja, och just på den dagen så gick ju PE-talet gick från 133 till 18 på 2019 års vinst då.
Precis.
Så det är liksom från att vara Zoom-värdering till att vara en vettig värdering och sen är man ett tillväxtbolag som har en förvärvshistoria framför sig och massa andra grejer de håller på med, så blir det ju liksom, det är ju det här det billigare kom in. Och ja, jag har gått upp en hel del på senaste tiden. Får se, är det folk som har börjat förstått det här med att screeners och sånt, får man upp dem eller?
Nej, precis, det här, för det här är ju inte som att det var någon jättegömda värden i det här bolaget, utan det var ganska enkelt att inse att det var billigt. Men vissa,
om man visste vad man skulle leta så tar det 5 minuter.
Ja, precis, men vissa orkar inte ens lägga 5 minuter. Men Nu behöver man inte göra det om ni inte tror på hur man räknar och grejer. Bara gå in och kolla så ser ni att det är billigt nu. Enligt officiella siffror då. Och det som är intressant, de gick ju tillbaka och gjorde det här för 2018 och 2019.
Exakt.
Så nu kan man ju säga tillväxten också, för det har de också fått påbackning på att de inte har någon tillväxt, att det är bara omsättningen som växer. Och jag tror man nu såg en tillväxt över 2018 och 2019 ändå.
Jo, men
jag har inte det i huvudet. Men...
Nej, jag kollar inte så mycket på det heller. Jag tyckte bara att man ska kolla på värderingen, kassaflödet och se vad det, hur var det som hände. Men ja, det, för mig blir det så. Ja, det är det här vi har pratat om tidigare. Och, ja.
Det vill säga att egentligen jag tycker det här är ett mer korrekt sätt att titta på bolaget, för goodwill straffar goodwill-avskrivningar straffar resultatet, men det straffar ju absolut inte kassaflöden. Och det är inte så konstigt att ha lite goodwill på balansräkningen. Och det omprövar ju också, så att om du inte tycker att de motsvarar de värdena som du har skrivit på balansräkningen, då får du skriva av med IFRS också. Och sen immateriella tillgångar är ju inte heller konstigt i ett sånt här bolag.
Ja, så är det.
Så sen, att, nej, ja. Det är ju inte dyrt med tanke på tillväxten, är det ju inte ett dyrt bolag.
Nej, så är det.
EV/EBIT typ 18 eller vad det är.
Ja, 18-19 har det blivit nu.
Eller P 18 till och med.
Ja, P liksom. Ja, och sen kom de ju med en rapport för januari-mars, Q1-an. Ser ut så att marginalerna har ju börjat ticka på. EBIT-marginalen ökar från 11,6 öka till 11,6 från 7,6.
Och då är det ändå det här IFRS mot IFRS också.
Yes,
så det är inte någon financial engineering att jämföra K3 mot IFRS.
Fokus pokus som gör att det blir bättre.
Nej.
Och så att allting trullar på. Tillväxten var väl inte så mycket med tanke på vilket kvartal det är. Det här är inte ett stort kvartal heller. Det ökade från 56 till 60 miljoner kronor. Och det är inget stort kvartal. Det är verkligen ett av de minsta i och med att det är direkt efter julhandeln. Så det är så här, spelar inte stor roll. Och om man tittar på resultat per aktie så ökar det från 0,44 till 0,79.
Ja, det är en stor ökning ändå. Det är ju nästan en 100% ökning i,
exakt,
i EPS. Så att
så det ser bra ut och de kan hålla lönsamheten, och de berättar ju i sin kvartalsrapport att de har ju, alla har tagit en cut på deras lön. Alla i bolaget, alla har sänkt sin lön med 10% som man sen kommer få ut då i mer ledighet framåt som de har tagit. Så att de har ju lojala medarbetare.
De jobbar med en lojalitetsprogram.
Exakt.
Med sina medarbetare också kanske.
Nej, så är det kanske det också. Antar deras insidesystem, hur man jobbar med medarbetare. Ja. Liksom. Det kommer från dem själva kanske. Mm. Och sen kommenterar de med att vi vet av erfarenhet att många bolag satsar på kundlojalitet under oroliga tider, och sedan utbrottet av covid-19-pandemin har antalet förfrågningar från nya kunder ökat markant. Vi har en pipeline med nya potentiella kunder som är större än någonsin tidigare, och vi förväntar oss att skriva av dem med flera signifikanta kunder framöver.
Ja, och det var det som var intressantast med rapporten. Han säger att vi har fått in extremt mycket förfrågningar, mer under det här kvartalet än hela förra året.
Ja.
Om jag inte missminner mig.
Nej, det var någon sån formulering.
Mm, precis, så det är ganska intressant.
Det är extremt intressant, och med tanke på att Goyada nu Goyada förvärvet nu tecknar de det avtalet de behövde, som nu gör att de är i alla ATG, ICA, Hemköp och så var det några fler ställen. De är i princip i alla de här ställena och med sin tekniska lösning, och där har Vardit kom in med sin egna presentkort. Så att som det ser ut nu så kommer de tjäna in vad förvärvets kostnad var under det här avtalet med det här bolaget.
Ja, ett avtal kommer betala för hela förvärvet.
Ja.
Precis, så det är ganska bra. Bra return on investment kan det bli där. Och sen måste vi väl kommentera insynsförsäljningar. För awardet gick upp jättemycket på IFRS-bytet. Och det gick upp 16% tror jag en dag, på att de släppte nya rapporter och sådär och visade hur billigt det var. Men sen kom det insynsförsäljningar från vd Henrik. Och det som var intressant var att när vi var på bolagspresentationen där,
yes,
då pratade han om att han eventuellt, eller han pratade om att han kommer behöva köpa lägenhet. Och att det kanske liksom, han sa ju inte att han kommer sälja, men han sa att ja, det kan eventuellt bli att jag behöver sälja det vet man.
Nej, rätt självklart om man ska köpa lägenhet i Stockholm.
Ja,
och med tanke på vad varan sålde för, 2,2 miljoner.
Ja, det var inte någon gigantisk summa, han har kvar rätt mycket.
Mm.
Och eftersom det här också var något han sa långt innan, så är det inte någon efterhandskonstruktion. Där han bara säger att han köper en lägenhet fast han inte gör det eller något sånt där. Och jag menar, det är klart man ska få casha hem någon gång.
Och sen är ju i princip bättre för bolaget, för nu behöver han inte bo på hotell som man gör. För som jag förstod så bodde han i Göteborg.
Ja, han pendlar ju rätt mycket så mellan. Så att inga konstigheter tycker jag. Och det känns som att luften och aktien gick ur lite på grund av insynsförsäljningen. Men sen ska man komma ihåg att det var mycket insynsköp också. I awardet på högre nivåer än vad den står idag också. Ja.
Men jag tycker det faller tillbaka på en och samma sak hela tiden med insynsförsäljning och insynsköp. Man köper bara av en orsak och man säljer av tusen orsaker.
Precis.
Så jag tycker det är ingenting att ta fasta på, och ja, det är ingenting som kommer påverka bolaget framåt. Det är nästan skönt att ha det bakom sig istället för att lägga en våt filt över aktien, som man säger. Ja, vi kommer att sälja av aktien. Liksom.
Ja, nej, jag tycker inte heller att det är så mycket att säga.
Nej, så är det.
Mm. Jag tänkte snacka lite om Bone Support. Det är ett nytt innehav som jag
tror... Viagra. Bone Support.
Boner Support. Nej, det är ett annat bolag. Nej, det är ett bolag som Ramlars har pratat om, Niklas Ramstedt heter han, på Twitter. Och jag fick upp ögonen genom att han tweetade om det. Och så började jag titta lite närmare och tyckte det var väldigt intressant. Så det är faktiskt ett nytt innehav i portföljen. Men de tog in 378 miljoner kronor genom en företrädesemission. Och teknisk kursen var 36 kronor. Den står idag ungefär 36 kronor. Den gick upp på emissionen som de flesta bolag verkar göra i den här tiden. Nu har jag inte riktigt förstått att emissioner är superbullish, men det är det tydligen.
Vadå, du får in pengar?
Ja, jo.
Mer pengar i bolaget, högre värdering, eller?
Nej, precis. Det är ingen utspädning. Nej. Det verkar inte vara det. Alltså.
Nej, inte födelsedagsemissioner uppenbarligen.
Mm. Nej, men det här är ett speciellt bolag och jag kan inte gå in på vad bolaget gör. Det tar för lång tid egentligen, men de ska lansera ett nytt preparat i USA. Det är ett preparat som säljer väldigt bra i Europa idag. Och det här är ett bolag som redan har en produkt som säljer kommersiellt gångbar, och de har försäljning på över 100 miljoner och det växer väldigt fort. Så det är egentligen ett preparat man sprutar in, kan man säga, förenklat för att läka benfraktur och benbrott.
Syntetisk ben typ.
Ja, fast det är syntetiskt ben, fast det läker organiskt, eller man ska säga, det omvandlas till ben, vilket traditionell syntetisk benlagningsmassa inte gör, utan det är typ plaster och sånt där och andra material. Det här försvinner efter 6-12 månader och omvandlas till ditt egna ben.
Mm.
För att det är kemiska substanser som egentligen motsvarar benets egna kemiska sammansättning.
Mm.
Så att de har en revolutionerande produkt som är unik, och just deras produkt med antibiotika också är helt unik. Alltså de är egentligen den bästa produkten i världen på det här. Och det är ett bolag som bara är värt 2,4 miljarder. Men de ska då ta de här pengarna för företagsemissionen för att lansera deras preparat som heter Cerament då. Cerament G på den amerikanska marknaden. Och Cerament G är Cerament som är, den vanliga produkten heter bara Cerament BVF. Men Cerament G innehåller också antibiotika. Och antibiotika är ju såklart för infektioner och gör det lokalt istället för att äta antibiotika.
Mm.
Det är delvis effektivare att göra det lokalt och spruta in det i medlet. Men det är också, det är effektivare, men det är också bättre liksom, för att antibiotikaresistens. Så det är bara bättre på alla sätt och vis. Och egentligen Cerament G står för 84% av försäljningen av Cerament i Europa. Så att den här antibiotikavarianten säljer mycket bättre än den utan antibiotika. Det är för att du tjänar mycket mer, eller du sparar mycket mer pengar.
Mm.
Och det är säkrare för patienterna, så risken för amputation och allting går ner. Så att det är väldigt intressant. Och det jag försöker säga är att Cerament G har väldigt stor potential, för att det är bulken av försäljningen i Europa. Och de har ändå hälften av försäljningen i USA utan Cerament G idag.
Mm.
Med bara traditionella Cerament. Så att
men tror du att det blir kannibalism då, eller tror du att det ökar, eller vad tror du liksom?
Nej, marknaden växer så pass stort här, och de har precis signat nya avtal. För innan hade de en distributör som hette, jag kommer inte ihåg vad de heter nu, någonting på Z i alla fall. Men den leverantören hade bara en tredjedel exponering, alltså den säljer distributören,
en del av,
USAs marknad. Okay. Så de nådde inte ut till hela den liksom totala adresserbara marknaden. Mm. Nu har man skippat den leverantören, den distributören, och egentligen signat 4 olika distributörsavtal som täcker hela den amerikanska marknaden. Okay. För att de tycker den här produkten är så bra att det finns ingen poäng med att bara sälja den till en tredjedel av USAs marknad. Så att det finns absolut ingen kalibaliseringsrisk här. Och som sagt, 84% av försäljningen i Europa och rest of world kommer från CERAMENT G med antibiotika. Så att jag tror att det finns jättemycket potential. USA är den största marknaden om man kollar till marginaler och så.
Men USA är alltid störst marknad om man kommer till medicinska produkter.
Ja.
Det spelar ingen roll vad det gör. Det är bara plastikoperationer i typ Japan och Korea som är högre.
Ja.
USA är det i medicin.
Så de här pengarna kommer användas till något väldigt bra. Och nu, det har varit en våt filt i princip just kring den här frågan att de kommer behöva ta in kapital. Men nu kunde de ta in kapital på en ganska bra kurs, nära all time high. Och jag tror att det är nu det lossnar för bolaget. För att när de bytte distributionsavtal så har rullande 12 månaders resultatet last 12 month har varit jättebra.
Och länge sedan bytte de avtalen, sa du?
Ja, för då såg man att USA-försäljningen försvann och då gick aktien ner. Sen bytte de det var under 2018 tror jag. Mm. Då gick aktien ner när USA-intäkterna gick ner. Men sen ser man nu att de senaste kvartalen så har last 12 months varit högsta någonsin. Och det liksom har bara börjat rampa igång med USA utan CERAMENT G. Så potentialen är enorm för det här bolaget. Och de har i princip en produkt som är alltså i framkant i världen. Det är den bästa produkten i världen för att läka ben. Och det är ett litet svenskt bolag på 2,4 miljarder. Så det är också en uppköpskandidat enligt många analytiker.
Mm.
Så det är ett intressant bolag.
Jag vet bara att jag kommer få skit på en aktiepub som Gustav anhåller, för att jag har fått höra det här caset, tror jag, 3 gånger i rad var i aktiepub av samma kille.
Är det sant?
Ja.
Oj, långt innan eller?
Ja, jag tror faktiskt det var kanske ett år sedan till och med första gången.
Ja. Aha. Men du skulle ha lyssnat kanske.
Ja. Han har gett mig andra case också som jag inte skulle ha lyssnat på. Så
det är men den, alltså egentligen to be fair inte för sent. Det var därför jag gick in också. För Bone Support har egentligen trendat sidledes. Mm. Och det är nu den börjar visa tecken på liksom att breaka ut från den här sidledes rörelsen. Och det är nu jag tror att triggern är definitivt.
Fan, börjar det bli TIA trader?
Nej, det är inte så svårt att se att en aktie går sidledes.
Ah, okay.
Jag vet inte om det breakar ut, vet jag inte. Men det jag säger är att den är fortfarande inom den rangen. Mm. Så att du egentligen köper inte något som har rusat. Det är det jag försöker säga. Och triggern kommer bli CERAMENT G-lansering i USA. Mm. Vilket spås ske slutet av 2020, i början av 2021. Så att det är där den verkligen kan.
Det känns som att jag byter upp mina bitcoin mot Bone Support. För jag tror jag aldrig mer på Bone Support än bitcoin just nu. Jag vill lita på dig.
Ja, det som gör mig så bullish det här är för att produkten är så pass bra. Ja. Att det är inte som en FDA approval eller något. Utan jag kan garantera nästan baserat på den research jag gör. Att CERAMENT G kommer sälja bra i USA. Så Och det finns inga skäl för att den inte skulle bli godkänd.
Jag vill bara säga att vi kan inte garantera någonting i den här podden fast han säger det. Det är ingenting ni kan lita på. Allt det han säger jag kan garantera. Det är ingenting att lita på.
Nej. Jätteintressant med ett techbolag med 89% bruttomarginal.
Mm.
Så att skalbarheten är grym.
Ja, det behöver man ju sugen.
Mm. Nej, jag tycker det är jätteintressant för att den är lätt att förstå sig på. Det är bara 3 produkter de har. Det är inte, och jag kan, till och med jag förstår vad de säljer.
Det är ju knappt en... Det är ju knappt en läkemedelsprodukt.
Nej, det är alltså, 2 kemikalier blandat i en massa. Det är typ...
Det gör ju att man känner att det inte är så stor moat här.
Nej, men de har ju patent. 160 patent.
Ja.
Man ska inte ta för givet att de är den som har den här typen av kemikalier blandat med ett antibiotika.
Nej.
Och man ska inte ta för lätt på läkemedelsindustrin. När de väl tar ett preparat och börja använda det, då vill man inte riskera att ta något kanske lite billigare eller ett annat
preparat. Nej, du vill inte ta en generika eller ta ett off-label, för att då blir det känsligt.
Ja, och det här är first mover advantage. Det här är den enda produkten som gör det de gör. Så att first mover advantage är moat i det här fallet, och sen brand och recognition kan man säga förenklat. Att deras brand blir synonymt med liksom, den här typen av produkter, och att man cementar, att det blir ett verb liksom.
Nej,
jag ska CERAMENTa ditt ben.
Nej.
Jo.
De
ska anlita mig som IR.
Nej, det ska de inte. Du och Ramlarsson ska börja...
Ja, han skulle faktiskt kunna göra det, för han är bra på riktigt.
Jo, jo, men det är ni som säger att man ska, han som säger Fortnox också.
Bara, ja. Det är det bokföra för fan. Ja. Ja, nej, men så jag tycker det är kul case. Mm.
Ja. Ja, en egentligen liten notis som jag fick här, det är att Visa har visat sina betalningsvolymer i USA och börjat återhämta sig. Så lite återhämtning i alla fall i ekonomin. Tycker det är väldigt intressant att kolla på vad Visa och Mastercard ger för data här, för att de kommer ju verkligen vara först med att kunna visa på att det händer.
Visa på den. The puns. The puns is strong with this one.
Exakt. Volymerna var 5% lägre än förra månaden, men mot nedgången på 18% i april enligt inskickade dokument. Och de säger att en gräns överskridande e-handeln exklusive resor var 18% högre i maj. Så man köper ju mer på e-handel. Så här, men det som kanske är mest oroande är ju att en mindre munter siffra, som sagt, är den gränsöverskridande betalvolymen för resor som föll 78% förra månaden.
Mm, det är ganska mycket.
Ja. Så ja,
det enda det där säger när nyheten är ju hur våra beteendemönster har förändrats
egentligen. Jo, det är väl lite skönt att få det bekräftat att vi fortfarande konsumerar.
Absolut.
Det är så att man fortfarande konsumerar, man hittar nytt sätt att konsumera på via e-handel. Medans, ja, uppenbarligen så är det i alla fall en stor majoritet av världens befolkning som följer att man inte flyger längre. Vilket är skönt. Tack.
Exakt.
Ja, du för nästa nyhet då?
Nej, en kort nyhet. Nej, men det är knappt en nyhet. Millicom, det har inte hänt så mycket, men det bara tyckte det var intressant. Affärsvärlden tar in Tigo i portföljen. Och Erik Penser Bank ser Tigo som ett bra trading case och sätter riktkurs på 300. Mm-hmm. Så att det fortsätter bara ramla in köprekommendationer, kan man säga, på Millicom. Det finns ju liksom inga säljrekommendationer på Millicom egentligen. Och alla småsparare och alla analytiker kliar sig i huvudet och bara, varför står den fortfarande här nere? Mm. I princip. Jag tycker det var intressant. Det var bara en observation.
Så du vill bara säga att vi var där först? Eller?
Nej, jag vill bara säga att det är väl ännu mer vatten på våran kvarn kanske. Mm. Och att, ja, men det är intressant att se att fler ser värdet.
Ja, skönt att fler fattar. Tack.
Ja. Nej, men det är väl intressant.
Ja. Nej, men ett bolag som vi har kollat på förut, när jag gjorde en analys av alla ERPs bolag i Sverige, 24/7, de genomförde en riktad emission om 5 miljoner aktier som de plockade in, och då har de gav Pareto uppdraget då, som sagt. Och med de pengarna de skulle ta in, så är det här jag tycker det är mest intressanta, vad de säger att de ska göra.
Mm-hmm.
För jag tycker inte kommunikationen mellan vad de sa inför corona och nu går inte ihop. Och det är det jag irriterar mig lite på.
Ja, men de anpassar sig bara. De vänder kappa efter vinden i princip.
Ja, exakt. Och det gillar inte jag. Men det de sa inför corona var att nu kommer vi ställa om till lönsamhet och liksom se till att allting vi har, så att vi skapar kassaflöden så att vi kan överleva det här. Nu tar de in pengar, vilket gör att de tar in de här pengarna, och så säger de istället att vi letar efter tillväxtmöjligheter genom externt och internt i bolaget. Så har de ställt om strategin nu, eller vad är det de liksom gör? Och det är det här som jag blir irriterad. Jag tror det var rätt såklart att man tog in pengar för att göra förvärv, men absolut, med tanke på att senaste kommunikationen var att vi måste göra oss mer lönsamma, ligger fortfarande en nagande tanke om man typ så här, ja, det kan vara så att vi inte har pengar kvar i kassan. Bör inte vara så, för med tanke på att de flesta antagligen betalar in sina avgifter för sina ERP-system, och förhoppningsvis har inte de flesta gått i konkurs. Mm. Så att det sista du betalar in är ju faktiskt för ditt bokföringssystem. Du måste ju fortfarande ha det när du är ut konkurs på.
Ja, precis. Det är ju laggande där. Du ser ju det.
Exakt. Du ser CRM-systemen först. Det är där vi har sett Lime och Upsales. Men du ser det sist i bokföringsprogrammet. För du måste ändå ha kvar det. Punkt. Så är det ju. Och det är här jag tycker det blir liksom irriterande, att man kommer med kommunikation som säger att vi har en strategi, vi lägger om det till det, och sen gör man handlingar som är emot den strategin.
Mm.
Det tycker jag är att den här ledningen och vd bör gå ut och säga att vi har lagt om strategin, eller ge tydligare och säga så här, vi hittar en opportunity här med att köpa upp det här bolaget, eller att vi ska köpa någonting externt, för att nu säger de att vi ska satsa på att köpa externa, alltså göra förvärv, och den interna tillväxten, Alltså det är väldigt så här, det är corporate bullshit för mig.
Ja, det är ju lite I'll be whoever you want me to be.
Ja, men det är liksom ursäktsgeneratorn kan man sätta igång på det. Ja. Typ så här, varför gör du en emission? Ja, här har du standardsvaret, tack och gå.
Ja, och sen gillar jag inte all, eller gillar och gillar, det är inte bolagets fel, men de tar in pengar på 23 kronor. För det första, jag ser på det här sättet. En emission som en företrädesemission kan vara bra om det är en offensiv emission, tycker jag. Och om priset på bolaget är högt satt, såklart. Ja. För att då späder du ut mindre. Det är ganska logiskt. Så säg när Tesla lyckas göra en emission på över 700 kronor, dollar per aktie, då tycker jag att det är bra om jag skulle äga Tesla. Jag tycker jag är bra jobbat att ta in pengar på de nivåerna och inte 200 dollar som de stod i tidigare. Så det kan man väl säga att det är en bra nivå de tar in det på.
Ja, de har ju gått från 14 var de väl som värst.
Ja. Nej, men 23 är en bra nivå ändå. Mm. Det är ju inte jättelågt satt pris om du kollar på historiska priset. Det jag tycker är konstigt då att då kan man ju säga motargumentet för det att om man tycker att det är bra för att de tar in det på en hög nivå, då betyder man också att aktien är lite dyr. Men då sticker ändå 24/7 Office 15% på den här nyheten.
Ja, de fick in TIN.
Nej, men det är det här jag stämmer. Nej, men TIN ägde redan det. Bara de har utökat ägandet. Men det är liksom bara... Ja, men TIN gick in i Pexip också som jag tycker inte ska vara värt någonting. Liksom. Så att, jag förstår inte. Bara allt går bara upp på emissioner. Du spädde ut aktieägarna. Och visst, du satte hyfsat bra pris här. Men det skulle inte gå upp ännu mer på det här. Men sen när blev emissioner något som bara är bullish?
Det är det nya IPO-klimatet, har jag hört.
Ja, jo, det verkar ju som att det är helt hjärnött. Så man ska ju bara teckna varenda emission. Mm. Ja, det är ju bra i och för sig. Jag är med i emission i Ovzon. Så att
jag väntar på dina 20%.
Nej, jag väntar på att den ska gå upp 20% samma dag. Ja. Det är helt,
ja, men det var en 27 för att jag tycker det problematiken är att det inte går ihop vad man pratar om och sen visar och gör. Handlingarna ska gå ihop när det man säger. Annars får man kommunicera om, tycker jag.
Mm. Yes. Ja. Vi hade lite snabbt om Wirecard. De skjuter upp rapporten till 18 juni.
Yes.
Blev lite oroligt på marknaden, aktien gick ner lite. Sen rusade aktien ganska mycket för den gick ner till 77 euro och sånt där, och då skrev jag på Twitter att jag ökade upp mitt innehav med 25%.
Så du säger att det var den effekten?
Nej, kanske för att jag
nej, men kanske.
Nej, men Wirecard är nu uppe i 95 euro, så den har gått upp ganska mycket sen dess, så det var ju ett bra köp än så länge i alla fall. Men VD Marcus Brown, han äger egentligen 7% av Wirecard, eller ägde 7% av Wirecard, men han köpte aktier nyligen. För jag tänkte så här, han gick ut och tweetade någon tweet om att ja, at the end of the day så kommer vi generera, ja, vad var han skrev, 1 million euros EBITDA eller något sånt där.
Mm-hmm.
Eller 1 billion euros EBITDA, eller jag kommer inte ihåg vad han skrev.
Ja, 1 million var ju lite lågt.
Ja, nej, men fan, 1 billion.
Vad blev det här för lite bolag?
Nej, men det var någonting, 1 billion euros EBITDA, bla bla bla. Det kanske inte ens var 1 billion. Jag kommer inte ihåg.
Det var mycket pengar då.
Det var mycket pengar. Och han menar på att det här är bara liksom, det här betyder ingenting, det de är anklagade för.
Mm.
Men då känner jag också, om du tycker att det är så, varför köper du inte mer aktier? Så jag tweetade faktiskt han och skrev att Marcus Brown var why don't you buy more stock, typ någonting sånt där. Han svarade såklart inte. Men jag vill ändå tro att det var lite min tweet som gjorde att han slog till här med 2,5 miljoner euroköp här i Wirecard.
Oh, så vi har en polare som skickar rapporter till Muddy Waters och så sitter hon och du sitter och säger till vd varför de inte köper mer pengar.
Ja, han lyssnar ju. Jag slängde in några brattfuss där. Det är fan 25 miljoner kronor köpte han aktier för.
Mm.
Så jag vet inte om insiderköpet där kanske har hjälpt trycka upp aktien.
Det känns ju väldigt dumt att köpa ett bolag om man vet att de har begått bokföringsbrott.
Precis, det är rätt bullish tycker jag. Och han äger som sagt 7% av bolaget innan. Det är inte som att han inte ägde aktier innan. Så att,
han har skin in the game.
Han har skin in the game och han köper mer också. Så att han verkar ju tro vi är oskyldiga eller B, vi kommer undan med det. Och jag är nöjd med båda.
Jag är nöjd med båda.
Ja, du, jag skiter i vilket.
Ja, så länge du tjänar pengar. Eller?
Ja, exakt. Exakt så.
Yes.
Mm.
Ja, jag har inga mer nyheter.
Nej, då kan jag ta Enlabs. Eller Enlabs, jag vet faktiskt inte.
Enlabs? Entertainment Labs?
Ja, jag vet faktiskt inte. Entertainment Enlabs borde det bli då. De premiärministern i Lettland lämnade in...
Har du tweetat honom också? Eller?
Ja, jag tweetade. Jag tweetade honom att nu får du fan ta tag i den här situationen. Nej, men han har lämnat in ett lagförslag på onsdagen där förbudet för online-spel ska hävas från och med den 9 juni.
Mm-hmm.
Och det här är riktigt bra. Det visste man i princip att de borde häva det här förbudet då mot deras online-betting-verksamhet. Mm. Men nu får man det svart på vitt att de har lämnat in ett lagförslag och aktien har gått upp på det. Sen jag gjorde analysen i podden och inte så länge sen så är aktien upp 30%. Så det är jättekul.
Det är fallacy.
Ja. Nej, men så det är positivt ändå att det öppnar upp såklart och att man får ett datum på det, för att det är osäkerhet i marknaden och nu finns det ingen anledning att aktien ska stå kvar här. Om lättnaden öppnar upp, jag menar, vi har ju räknat och gjort analyser, jag fick ju påbackning av PokerTrader på min analys, för han har ju, som jag även nämnde i min analys, att PokerTrader har jäkligt bra koll på det, kolla på det under lång tid. Jag retweetade hans tråd där om hans kommentarer på min analys, men han tyckte att jag hade inte räknat i mitt enterprise value, hade inte räknat med cash conversion från EBIT och att det är i princip ungefär 80% cash conversion från EBIT och lägga tillbaka det i kassan och då minskar ju EV och då skulle EV/EBIT vara ännu lägre. Men jag tyckte redan det var så jäkla billigt, så billigt blev billigare då. Men poängen är att det är fortfarande extremt billigt och aktien borde stå i 25-30 tycker jag. Så att jag har faktiskt inte skalat någonting här och låter den rida på.
Jag kan säga att jag inte hört någon gång att man lägger tillbaka cash conversion till enterprise value i de åren jag pluggade ekonomi. Så. Det är så här, absolut, det är rätt i sak, men jag har aldrig hört någon.
Ja, det är ju rätt i sak, precis. Men
jag har inte hört någon som utbildar någon om det, att man ska göra så.
Ja, det kanske är därför PokerTrader i alla fall inte är utbildad.
Okay.
Jag tror han är pokerspelare i grunden. Okay. Fast han kan ju ha ekonomi i bakgrunden, jag vet inte.
Ja.
Men jag vet inte, jag tycker han har rätt i sak i alla fall. För att de kassa är ju en stor del av deras värde.
Ja, men det är kassaflöden vi räknar.
Ja, men jag skulle väl kanske räkna PR och så slipper jag få påbackningen nu.
Eller så räknar du DCF.
Ja, då slipper man det där. Gud vad skönt. Och relaterat till betting, när vi ändå är inne på det, så Bundesliga har öppnat och Premier League planeras att återupptas 17 juni.
Jag såg också att Enlabs hade öppnat sajterna i Peru och Chile.
Okej.
Okay. Så att, såg jag på Twitter.
Ja, så att sport börjar komma igång nu och 2021 så får vi EM också som är skjutet. Så att jag tror att bettingbolagen har ju verkligen repat sig och det är kul. Kul för mig personligen och kul för
alla andra också.
Alla andra.
Som spelar. Exakt.
Ja. Ja, men det är egentligen alla nyheter.
Alles nyheter.
Ja, då kan vi väl gå in på Twitterfrågor, va?
Yes.
Ja, då har vi fått en fråga här på DM. Hej, jag har en poddfråga om tech-trenden. Skulle vara intressant att höra era tankar om ETF-en Invesco EQQQ Nasdaq 100. Med... Ja, skitsamma, UCITS, UCITS är ett långt namn på den här fonden, med Microsoft, Apple, Amazon, Facebook och Alphabet som största innehav. Hur resonerar ni att investera i en ETF likt den eller enstaka bolag om man verkligen tror på tech många år framöver? Och så måste vi lägga till, fortsatt bästa stockpodden där ute, riktigt bra jobb.
Det är så här man kommer med frågor. Om vi säger så.
Precis. Det här är den enda vettiga frågan jag har fått.
Exakt. Jag kan säga så här. Ingen av oss sparar i fonder. Liksom aktivt. Och det handlar bara om, i så fall, om du inte orkar göra enskilda analyser. Absolut. Köp på den. Det tar för vad det är. Det är Latemans sätt att få exponering. Jag försöker leta efter den bästa och kanske den som är, och den som är undervärderad enligt mig. Jag kan till exempel inte äga Apple med conviction, för jag gillar inte deras produkter. Jag förstår inte deras produkter. Jag tycker de är undermåliga mot många andras. Men det är också min personliga åsikt, i det här fallet, jag har aldrig ägt Apple. Så att det där beror bara på dig själv och din analysförmåga, tycker jag.
Ja, men jag tycker generellt så att Microsoft, Apple, Amazon, Facebook och Alphabet, jag tror att du kan äga dem som grupp, och jag tror att du är jättetidig ändå i den nya digitala ekonomin och äger de här bolagen. Innan de här blir stalwarts eller liksom trögrörliga, icke-innovativa bolag, kommer ta många år innan det ser ut så. Så jag tror att det är jättebra bolag. Sen personligen så vill jag ju hellre forma min egen portfölj, men jag tror absolut inte det är fel att äga en sån här fond om det här är de största bolagen. För jag tror ju på de här bolagen som grupp.
Mm.
Och sen har vi en fråga från Aktiepappa. Han frågar, jag vill höra mer om din syn på Tesla, aktien. Den har känts överredd länge, men den bara går och går. Jag vet inte om den var ställd till mig eftersom jag har varit inne i den.
Det måste ju vara till dig.
Och det är min tweet också. Ja, han vill inte höra om... jag vet inte vad han vill höra.
Han vill höra om din bil.
Nej, men jag vet inte heller om han vill höra om bolaget, för han säger aktien. Men ja, jag känner väl så här, jag tycker att de är ganska disruptiva och innovativa. Och jag vet att
men Elon är en fraud.
Precis, Turing Massing sätter en fraud, så då måste han vara det. För Turing Massing vet allt. Han tycker att det är trivialt att skjuta upp en raket. Så att, jag vet inte hur många raketer Turing Massing har skjutit upp. Men Micke Syding, raketforskare i alla fall.
Rocket scientist.
Men ja, jag tycker att de är innovativa. Jag vet att många inte tycker det. De tycker att det är en elmotor bara på en bil. Jag tycker inte alls det. Jag tycker att de är disruptiva. Jag tycker de kommer ta marknadsandelar och jag tror de kommer ha högre marginaler än traditionella biltillverkare. Och jag tror att för att motivera den här aktievärderingen så är det mycket inprisat. Det är mycket som ska bevisas. Det ska vara en lansering av Model Y. Den ska ta marknadsandelar. De ska sälja stora volymer. De måste sälja mycket mer bilar. De måste kanske göra framsteg på... Och för att aktien ska fortsätta gå så tror jag de måste visa framsteg på self-driving. Och egentligen komma närmare helt självkörande bilar. Men jag tror det är långt dit. Så de har en battery investor day som kommer snart och där kommer de det spekuleras om att de kommer presentera million mile battery, så ett batteri som kan egentligen laddas väldigt många laddcykler och du ska kunna komma väldigt långt på en laddning också.
Mm.
Så egentligen ska livslängden på batteriet vara 1 miljon mil och det är egentligen det som är dyra i en elbil att byta ut batteriet, så att jag tror om de kan bli världsledande på batterier, vilket de redan är, men om de kan liksom utöka gapet där och eventuellt börja till och med leverera batterier och deras teknik till andra biltillverkare och sådär, då... Men aktien är för dyr. Jag är hellre kort än lång här om jag ska vara det.
Mm.
Fast jag tror på bolaget i sig. Men var jag tvungen gun to my head och ta en position så hade jag hellre tagit en kort position.
Ja, jag har ingenting att tillägga. Kan jag få inte slads. Nästa nyhet.
Ja, från Sparkjolen. Fokus i nyheterna är mycket på corona i USA just nu. Finns det något som försvinner i nyhetsflödet ni tror kommer påverka marknaden framöver? Jag vet inte, jag tycker alltid nyhetsflödet redan är negativt och kan påverka marknaden framöver. Och jag tror inte man behöver komma på fler nyheter. Vi tog upp dem i början. Jag tycker det är jättemånga orosmoln.
Ja, men vadå, det som jag tycker försvinner i nyhetsflödet är väl till exempel att Kina slog till med kanske ett av de största stimulanserna av alla paket någonsin de har gjort.
Ja, det är till och med jag missat.
Ja, vilket man bara säger så här, ja men Kina säger att det går bra. Tecknet kanske inte säger det. Det är väl sådana saker som att man tittar åt ena hållet och händer på andra hållet liksom.
Men tror du det kan påverka marknaden? Och det är hennes fråga.
Om det visar sig att det är tecken på att den kinesiska marknaden inte är så bra, med tanke på hur dåliga kineser är på att ge trovärdiga siffror. Ja, det kan påverka. Jag vet inte än. Men,
jag tycker det är logiskt att det inte går superbra för Kina. För Kinas ekonomi är väldigt beroende av deras exportvaror till västvärlden och resten av världen. Och vi, jag vet inte, vi borde konsumera mindre.
Ja, men vi säljer ju lyx till Kina.
Mm.
Och sen säljer amerikanerna säljer liksom teknologi till Kina, alltså telefoner och sådär. Så att det är så, och de är deras vår produktionshubb för det mesta. Och ifall den supply chain inte funkar där mellan och allting sånt, så är det såklart att det är inte så positivt.
Nej, jag menar det. Det är ju klart, om vi konsumerar mindre så går det sämre för Kina.
Mm.
De är beroende av det.
Men annars är det så här, såklart det försvinner nyheter i flödet när man ser att det bara läggs upp. Men man kanske ska kolla på andra nyheter än bara Twitter.
Mm.
Skulle jag ju tipsa om. Finns andra nyhetskällor.
Ja. Sen har vi en fråga från Anto som jag tyckte var lite rolig. För jag tycker den var på något sätt filosofisk, fast den kanske inte alls var tänkt att vara det.
Den där är så här, den kan vara filosofisk eller så är den bara jävligt trött.
Ja, precis. Det är det som är så kul. Med, det är därför en bra fråga tycker jag. När ni cyklar och kommer till en tunnelfråga, börjar ni omedvetet ducka med huvudet?
Och så länge sedan jag cyklar, jag tror inte det.
Nej, men det är så, jag är så rädd att svara på den här frågan, för det känns som att det säger så mycket om mig. Det känns som att han typ kör någon så här freudiansk analys på mig. Men jag skulle säga att jag inte gör det.
Men du är så kort. Så
det,
fan.
Det kan ha med det att göra. Ja, jag är lång där det räknas.
Oh, fan, båda måste klimpa.
Det får man tolka hur man vill.
Ja.
Kan ha långa fötter.
Jag vet inte, jag tror jag mer att jag faktiskt sitter och duckar ifall jag sitter i bilen. Vilket är ännu mer dummare, för att då har man ju tak över sig.
Än att cyklar. Ja, det är fan mer puckat.
För då känns det som att jag har mer koll på min omgivning med cyklar. För då är det så här, okej, jag har koll på det. Mer att man är bil, men bara,
men jag vet,
det är en lite så här barngrej som man känner sig back in the days. Man gjorde bara, ducka nu.
Ja, det kanske
det är farsans fel förresten.
Ja, det är okay. Men jag tycker det var en kul, antingen bara en hjärndöd fråga eller så var den lite djup. För jag kan tänka mig typ en person som gör det är lite mer så här risk averse eller någonting. Att man är så här.
Nu känns det som att man försöker leta ett mönster och hitta ett svar på en fråga som inte finns.
Han får, ja, det är ditt, jag ser det är filosofiskt. Han får kommentera här om han vad han menar med frågan.
Yes.
Men varför Miss Sui frågar, varför går telekom så trögt? Både AT&T och Tele2 går i kräftgång. Tigo är förlåtna just nu och behöver ej nämnas på grund av uppenbar uttjatning. Tack. Ja, vad säger du?
Alltså det är svårt att säga varför de går ner, för att båda de här bolagen är inte bara telekom längre. Om du tänker på varför Telia har gått ner i början och hade en jättedålig kvartalsrapport på grund av
nu är inte Telia med dock.
Nej, men för att det är på samma ämne, för att då spending i annonser på TV-kanaler har gått ner.
Och TV4 var ett sänke för dem.
Exakt.
Som de köpte
och då har du ju Tele2 som har Kom hem och det som ingår där. Och sen har du AT&T, de har DirecTV och Warner Bros.
Ja, och HBO.
Och HBO. Så spending i de här kanalerna har antagligen gått ner. Och det är mycket mindre spending på annonsering. Sen att man använder ju sina mobiler ännu mer.
Ja, för egentligen first level thinking är att telekom ska gå bra.
Ja, men jag tycker inte Tele2 är dyr från början.
Ja, det är väl kanske det. Men AT&T är ju jäkligt billigare nu. Det är på den nivån att jag var där och försökte bottenfiska.
Du har börjat titta på.
Ja, jag började titta på,
du vet,
på AT&T. Men sen är deras balansräkning typ sämst i världen, så jag avstod. Men det är väl lite som du säger, att de inte, för det första inte renodlade telekom. Och om man tror att telekom går sämre, då kan man ju faktiskt bara jämföra, ta upp AT&T och jämföra med Verizon. För Verizon får ju ett helt renodlat telecom play.
Eller Mobile T också.
Ja, T-Mobile precis. Eller så kan du ta Telenor eller liknande.
Telenor är faktiskt bäst om man tittar
i Norden.
Ja, i Norden. Så har du ju Lisa det också.
Så jag tror att Telenor har gått bättre än Tele2. Men i och för sig, Tele2 har inte gått dåligt skulle jag säga.
De har inte gått dåligt, bara att de har stått still.
Precis, man trodde nästan de skulle vara gynnade som gaming och så vidare. Och det kan väl nästan hålla med om, att kollar du Verizon, de har en jättebra dividend yield, 6% tror jag. Jag trodde den skulle gå upp mer på det här. Men det kan väl vara att man konsumerar mer data, men att du kanske inte betalar mer. Utan att dina data plans är kanske unlimited. Och då är det snarare negativt.
Ja, men sen... Och sen om man kollar på alla de här telekom överlag, det de har framför sig är en extremt stor investment cycle med att man kommer in i 5G. Att corona händer, det är liksom en blipp liksom på deras radar om 2 kvartal som kanske påverkar lite med annonseringar och sånt där. De har extrema investeringscykler framför sig med att uppdatera deras nät från vissa måste uppdatera från 3G till 4G till 5G. För att vara liksom längst fram i det här. Och det tror jag många känner att det kommer att komma. Om man tittar på, som du säger, AT&T:s balansräkning är den största i världen. Ska de lägga till investeringar i 5G?
Ja.
Alltså den kommer springa iväg.
Ja, men jag tycker AT&T tycker jag är ner av andra anledningar. Och det är att risken, för att när det var som värst under corona, så var bondmarknaden, obligationsmarknaden var kaos.
Det är inte trevligt.
Ja, och kollar man på AT&T:s balansräkning var den så jäkla uppblåst att deras credit rating, liksom om de ska refinansiera sina bonds och obligationer hade det kostat jättemycket. Så den är mer risk på balansräkningen som tror jag tryck ner den. Men som sagt, kolla andra telekombolag så här, ser det inte lika dystert ut. Men ja, jag kan hålla med. De borde nästan gå upp på det här kan jag tycka. Men ja, det är egentligen ingen dålig lång egentligen och kanske topp.
Nej, det är stabila kassaflöden i portföljen så det är inga problem så.
Men jag hade kollat som du, bra input från dig med median där. Mm. Jag hade kollat på något mer renodlat som Verizon eller liknande.
Ja, och sen kanske kolla på inte Europa men USA. De som har connected homes, alltså dragit kabeln in för de har inte så mycket chans till att göra något annat nu.
Nej.
Men i Europa så börjar vi prata om att vi ska bli agnostiska i våra uttag så att man inte får ett kom hem eller Telia hem längre.
Mm.
Så att det finns det lite risk i till exempel Telia och Tele2 att de tappar sin inlåsningseffekt faktiskt.
Ja, skulle kunna ske.
Så är det.
Dalai Lama frågar, kikar något på Ovzon i så fall, tankar? Ja, jag äger faktiskt lite Ovzon. Jag tycker det är intressant. De gör något unikt, de levererar egentligen bredband som inte kräver infrastruktur genom satelliter. De äger inga egna satelliter utan de leasar, men de ska skjuta upp en satellit och det är en jättestor trigger för aktien för att du kan typ 10-dubbla ebit på det för att de äger satelliten själv. Så att det är väl egentligen det korta svaret.
Mm.
Rose Selavi frågar, vad har ni för VIO-strategi över sommaren?
Ändras den? För att det är över sommaren?
Jag tror min tolkning av frågan är liksom, vad händer på börsen framöver? Det här sell in May, stay away och att det är jäkligt högt värderat nu. Jag tror vi snackar ju rätt mycket om det i början där. Jag bygger kassa kan jag säga. Och jag säljer av de bolagen främst multipel expansion som jag känner har blivit uppvärderade och låter tillväxtbolagen rida för att de kan...
Liksom... Ja, men det är ju din strategi oavsett om det är sommar eller inte.
Nej, det beror på. Jag tar ju inte hem kassa om jag inte känner att det är... För att anledningen till att jag tar hem kassa är ju för att när jag säljer något som har gått upp som multipel expansion säger vi och som jag inte tror har så mycket uppsida kvar, då köper, lägger jag oftast in de pengarna i något annat case. Men nu när jag tycker börsen är dyr så finns det inget alternativ för mig och då är det kassa och jag vill ha pengar så att jag kan handla när det blir billigt igen.
Mm.
Så det är väl min vy är att just nu tycker jag börsen är dyr och risk-rewarden är dålig.
Mm. Alltså över sommaren det är det är 3 månader. Jag vill titta 3-5 år framåt på någonting när jag kollar på någonting. Och då känns det som att det är alldeles för kortsiktigt. Jag är mer redo på sommaren att typ dipköpa om någonting går ner väldigt mycket. Det är det man kan använda den dåliga likviditeten till på sommarna.
Ja, och du har ju kassa så att du behöver inte fundera på att bygga den.
Nej,
du,
men det, jag hade ju inte funderat på det om det var sommar eller inte. Det är liksom...
Nej, men,
alltså,
om du inte hade haft kassa, hur hade du känt det? För du kan ju inte köpa om du vill bli lite med det.
Om jag inte hade haft kassa?
Mm.
Ja, men då hade jag ju behövt känna att liksom, allting jag äger är lugnt. Men nu har jag ju också typ så här att jag är faktiskt gå och kollar på lägenheter.
Mm.
Så är ju det som ligger också bakom. Så det är ju en kombination av privatekonomi slash vad man känner sig bekväm.
Yes.
Så är det.
Ja, nej, men jag tror det var allt för idag egentligen med frågor. Det finns lite fler frågor. Men,
jag ska försöka svara på några som vi kan svara på.
Ja, vi kan svara på dem på Twitter faktiskt.
Yes.
Kom ihåg, ingenting i som sägs i podden är någon rekommendation. Det är bara våra observationer och våra tankar och idéer. Och vi är glada amatörer.
Ja, och främst när någon säger att det är en garanti för någonting så är det verkligen ingen garanti. Det finns inga garantier inom investeringar och du kan förlora pengar på att investera i finansiella produkter.
Väldigt bra tillägg där.
Yes.
Ja,
och vissa slänger med G-ordet här väldigt för mycket känner jag.
Yes. Du hittar mig på Twitter @ värdeinvesteraren.
Och du hittar mig @ investorkurs på Twitter, Facebook och Instagram.
Och podden på gameofstocks.nu och @ gameofstocksnu på Twitter.
Yes, och sen vill vi tacka våran sponsor Börsdata för att sponsra dessa avsnitt. Och gå in och kolla på Börsdata, ni kommer älska det. Sen kommer ni bara levla upp och köpa Premium Pro för att ni känner att det är en helt ny värld.
Ja, och älskar ni inte, har ni ingen själ.
Menar de gingers by default?
Ja, exakt.
Okej.
Vi tappar bara fler lyssnare.
Ja, tack för oss.
Ja. Tack för oss, hej.